Sommar och förhoppningsvis sol, det innebär att det är dags för en ny sommarserie i Skånes taltidning. Och denna gång tar vi oss an skånska hantverk, det som är skapat med händerna, ofta med lång tradition bakåt i tiden. Och vi börjar med något som är känt vida kring, Höganäskruset. Höganäs keramik har flyttat sin industriella tillverkning av tallrikar, koppar och annat till Thailand för flera år sedan. Idag tillverkas den traditionella saltglaserade keramiken av enmansföretagaren och drejaren Anders Johansson på saltglaserat i Höganäs. Och Anders Johansson, han har arbetat med hantverket i hela sitt yrkesliv.
Det var väl att jag behövde ett jobb. Jag slutade nian direkt och satt och sökte jobb. Och sen så låg leran nära till hands. För alla barn har ju lekt med lera någon gång och jag tyckte det var spännande material att jobba med. Man kan skapa.
Och då blev du lärling. Vad gör en lärling?
En lärling hoppar upp på drejskivan och gör vad mäster säger. Så att jag fick börja dreja ölsedlar. Säkert ett halvår innan jag fick liksom uppgradera mig till Karlsson-krus, alltså brännvinsflaskor. Och sen gick det upp till krukor, större och större modell. Och så, mäster sa ju, de sa ju det att ta 4 år och bli en någorlunda god drejare. Och det stämmer väl rätt bra för att vi drejar krukor och flaskor och allt möjligt. Ända upp till ungefär blomsterurna som är ungefär 60 cm hög.
Och de flesta de har ju gått kanske i olika skolor och så för att lära sig. Men du har då haft en mäster. Vad får mästern för liksom betydelse när man ska lära sig ett yrke?
Mästern är ju, han vägleder en, och om man nu drejar en grej att man liksom drejar en effektivt och snabbt. Det ska bara ta några minuter att göra en grej och så ställa undan och sen göra en grej. Och det lär ju mäster ut, och den här industridrejningen är ju en effektiv drejning där man liksom gör det så effektivt som möjligt och få grepp som möjligt och det ska gå snabbt.
Får han någon speciell betydelse? Fick han det? Du var 17 år när du kom hit.
Han kunde ju kiva med en och trimma en lite så att han visste ju vilka knappar han skulle trycka på för att jag skulle visa honom att jävlar anamma jag kan jag också. Så att det var fullt med jävelskap, men det var en kul tid.
Såg du upp till honom?
På sätt och vis såg jag upp till honom, han har ju stor kunskap.
Men att jobba med lera, vad betyder det för dig?
Det är ju kreativt. Man har ju ett behov av att göra någonting och se någonting bli färdigt. Och är man en kreativ person så blir det ett behov att göra, hålla på och pyssla med någonting. Så att, det gäller en tillfredsställelse och ibland kan det kännas lite meditativt att dreja.
Men de här Höganäskrusen, de är ju vida kända. Vad är historien bakom dem?
Från början har mat och dryck i dem förvarade. Och först hade de ju lerkärl som inte var så hållbara. Men sen hittade de i Höganäs eldfasta leror och olika kvaliteter. Och då hittade man ju leror som man kunde bränna stengods upp till 1300 grader. Och då fick man ett hårt och hållbart material. Och med saltglaseringen också pågjorde att glasyren var slitstark och syrafast.
Och varför tror du att Höganäskrus har blivit så stort?
Det var ju det kruset man hade förr. Och det var ju en enorm produktion. Han jobbade 130 man och det var ju otroliga mängder som exporterades runt om i Skandinavien av detta godset. Och det var ju inte bara krukor, det var ju industrikärl och rör och massor med andra produkter. Så att det blev en väldigt stor industri detta. Och det var ju tack vare att det var så hållbart och att det var stengods.
Sen har det väl förekommit i filmer också?
Ja, Hemsöborna. Han kom som ett yrväder med ett Höganäskrus i en svångrem runt halsen.
Han kom som ett yrväder en aprilafton. Och hade ett Höganäskrus i en svångrem om halsen. Karlsson hette han. Och han var kallad ut till Hemsö för att ta hand om åker och kreatur. Som ingen annan ville ta befattning med. Sen gubben Flod gått ur livet. och änkan satt ensam vid gården.
Gubbarna här, de sa jäkla Strindberg, för de fick dreja Höganäs krus igen till förbannelse.
Hade man lagt ner det innan då, eller?
Ja, den tillverkningen var ju inte så stor, så här kom ju filmen och skulle alla Höganäs krus igen. Då ser man vilken slagkraft en film kan ha.
En gång i tiden så var det de rika fyndigheterna av stenkol som gjorde att Höganäs och bygden runt omkring blev så framgångsrik när det gällde keramik. Förbrytningen av stenkol gjorde också att man fick upp en massa lera som man behövde ta hand om. Och de första brännugnarna byggdes 1825 och som då förstås eldades med den stenkol som man bröt. Och några år senare följdes det av verkstaden där drejarna satt på rad. Och det kan man se på ett gammalt svartvitt foto som hänger på väggen.
På den tiden jag vet tillbaka på 40-talet, 30-40-talet, då var det ju fyra drejer, mästerdrejer, som drejade allt som inte gick att köra maskin. Men om vi säger längre tillbaka på 1800-talet, då fick man ju dreja allting. Maskinerna kom ju kanske någon gång på 1900-talet, början på 1900-talet. Mm. Så att längre tillbaka känner jag inte till det mer än titta på fotografierna. Där sitter ju drejare i rader faktiskt. Ja, 1895 har en tavla där.
Ja, jag ser den där borta.
Ja, du ser den där. Ja. Där sitter det igen på rader, ja. Mm.
Hur tror du det var här då då?
Det var nog tufft här och man fick jobba hårt och annars så fick man upp öronen utav förmannen här rejält. Man började dreja här 1832, men 1835 kom ju saltglaseringen med in i bilden och då blev det en helt annan kvalitet på krukorna, för att de hade ju gula blyglaserade krukor förr som krävdes två bränningar, en förbränning och sen skulle man ju glasera dem för hand och sen en andra bränning för att få dem färdiga. Saltglaseringen, så ställer man in godset rått och tillför salt i slutet på bränningen, då förenar sig natriumet med leran och bildar natriumsilikat och bruna färgen är ju att det är lite järnoxid i leran som oxiderar sig och blir brunt i slutänden i ugnen.
Hur kommer man på det? Att man ska ha salt när man bränner?
Tekniken kommer ju från medeltida Tyskland och då brände man ju i vedugnar. Jag kan tänka mig när veden tog slut så tog de ju tunnor. Det kanske har varit saltgurka i och lite andra grejer som var insaltade och så hände det saken om de slängde in en veden. Så tänker jag.
Kan inte du visa mig runt lite här och berätta lite om olika leror och grejer?
Här är den gamla ugnen. Den fyllde man ju med godskrukor, torkade krukor.
Man kan gå in i den, va?
Ja.
Den är ju enorm.
Byggde sättplatt och byggde upp ända till taket, så byggde man sig utåt här. Ända till man kom till dörren. Där murade man igen dörren, la sten, stängde för. Och sen de här jättelika spännbanden drog man för så att ugnen skulle liksom hålla ihop. Och sen började man elda. Och då började så elda man en vecka. Och där gick mellan 10-15 ton kol till en bränning stenkol. Och man eldade runt, gick och slet och svettades. Och sen hade man smältkäglor på fyra ställen i ugnen. Så man kunde se utifrån när smältkäglorna la sig. När de började böja sig såg man ju när tippen liksom gick ner i plattan och vilken temperatur det var. Så att förberedde vi salt i den här ugnen, gick det åt ungefär 150 kilo salt. Då blandade vi det med kolstybb och vatten. Sen skifflade vi in det i fyrhålen, eldningshålen utanför, 10 stycken. Sen stängdes rökgasspjället, så fick det stå så 20 minuter. Och så mellankolade vi, gjorde om processen, mellankolade igen. Och var ugnen klar. Och när vi slängde in saltet så blev det en enorm rökutveckling här. Och den rökutveckling in i ugnen gjorde så att det blev en saltglasyr.
Men hur länge eldade man här?
I den här ugnen slutade vi elda 2004 med att skorstenen var tvungen att rivas.
Men hur var det att liksom ha så mycket rök omkring sig när man jobbar?
Ja, det fick man leva med. Man fick gå och snyta sig rätt ofta för man var alldeles svart i nosen.
Och idag, hur gör du idag då?
Idag bränner jag en naturgaseldad ugn som är mycket mindre. Ja, skillnaden är väl det att du svettas inte lika mycket och du går lite snabbare.
Och den enorma ugnen som är som ett stort runt rum fungerar idag som ett galleri där besökarna kan komma in och se keramiken uppställd på hyllor längs de runda väggarna. Den svarta röken sitter fortfarande kvar i taket från när man brände här i höga temperaturer. Och på hyllorna finns både de traditionella Höganäskrusen och annat gods med Höganäs stämpel på. Men också Anders Johanssons egen design. Och ny för i år är en taktil mugg med ett lejonansikte som framträder på muggens i övrigt släta yta.
Egen design. Nytt för i år.
Men du jobbar med sånt också. Du gör inte bara Höganäskrus och de sakerna som har stämpel på sig och ska vara på ett speciellt sätt.
Livet måste vara lite roligare att sitta på jobb, så därför får man liksom göra lite nya modeller så att det blir lite kul att jobba. Jag har gjort 100 000-tals Höganäskrus i olika modeller så att det känns att sitta och dreja dem.
Men att vara drejare, hur känns det? Det är ju liksom ett, det har väl gått från mäster till lärling och så vidare.
Mm. Det ska man vara stolt över. Finns inga riktiga drejare kvar snart. Vi är ett utdöjande släkte.
När Anders Johansson började som drejarlärling i slutet på 70-talet, då fick han mästerdrejaren Sven Bolin som läromästare. Och då var de flera som arbetade i tillverkningen. Men idag är han ensam om att dreja och någon egentlig lärling, det har han inte.
Nej, inte direkt. Jag har folk som går och lär som jag visar. Men ska man gå lärling, riktig lärling, ska man sitta i produktion hela dagarna.
Kommer du få någon då så att det fortsätter?
Jag vet inte alls. Vi lever i andra tider idag och det är svårt att leva på hantverk. Vi ser hur det går med glasbruken i Småland och allting sånt. Mycket läggs ju ner. Allting ska göras maskinproducerat och så. Vi är på väg in i nya tider.
Men det här att då hålla på med hantverk, vad har det betytt för dig att du inte har suttit i en industriproduktion?
För mig har detta känts väldigt meningsfullt.
Om du skulle visa något här som du tycker är typiskt för Höganäskrus. Här är flera olika modeller.
Det är dels krukan med två öron och sen dels Karlssonkruset. Det är typiskt de två. Alla krusen är ju typiska på sätt och vis. För man har ju sett dem i olika användningsområden. Så att det var ju sylt här. Brännvin här. Och i lite större sådana la man ju vattenglas och ägg i. Dessa.
Vad sa du? Vattenglas och ägg?
Ja.
Varför det?
Man konserverar äggen i vattenglas för vattenglaset täppte igen porerna på äggskalen så de höll ju mycket längre. Så när folk hittar gamla stora sådana här så är det vit beläggning på insidan utav vattenglas och de vet inte hur de ska få bort det. Då har det varit vattenglas och ägg i dem.
Men när du började jobba här då för drygt 40 år sedan, hur var det här då?
Det var ju mer liv och rörelse. Man satt och drejade. Det var inte som det var förr, för tillverkningen lades ner officiellt 56 när plasten kom. Och Höganäsbolag som idag tillverkar presspulver, de gjorde det då också. Men de gjorde Elfast och de hade mycket här på området de tillverkade. De ville ju inte lägga ner den här rörelsen utan de behöll ju 8 man här. 4 formare och 4 drejare som fick sitta och dreja gods som gick till deras reklamavdelning. Sen var det några utvalda butiker som fick sälja godset. Så att, tillverkas ju både krukor och vaskar till kemisalar och sånt när jag börjar.
Men när du kom hit som 17-åring, visste du vad Höganäskrus var då?
Ingen aning vad Höganäskrus var. Jag hade faktiskt ingenting hum om Höganäskrus.
Så då har du fått lära dig den hårda vägen kan man säga.
Ja, den hårda och långa vägen har jag lärt mig på.
Men när du sitter och gör väldigt många av samma sak, när är du nöjd?
Ja, man försöker ju dreja den perfekta formen som aldrig infinner sig. Men för stunden kan jag faktiskt dreja vackra höganäskrus och vackra muggar eller kaffekoppar. Klart man blir nöjd då. Men riktigt nöjd blir man ju inte förrän efter bränningen. För även en vacker mugg som är vackert drejad kan bli väldigt ful i bränningen. Så att får du en fin bränning så är man ju 100% nöjd.
Så bränningen är också ett hantverk?
Det är ett hantverk att bränna rätt så att det blir rätt färg på det. Här har vi ett krus som inte har fått rätt bränning. Det är alltså grått i färgen när det ska vara så här brunt. Så här ser vi skillnaden. Ett grått krus och ett brunt krus. Så det kan bli alla möjliga färger.
Det sa drejare Anders Johansson på Saltglaserat i Höganäs. Och det här sommarseriereportaget var gjort av Åsa Kjellman Erisi.